Då sitter vi här mitt i eventveckan och spelar in avsnitt 218 av den här podcasten.
Lugnet före stormen, det är ju nästan milt uttryckt.
Eller hur?
Inte lugnet före den meteorologiska stormen, för någon sån hoppas jag att vi slipper.
Då är vi två.
Men lugnet före den metafysiska stormen.
Den metafysiska
stormen. Den andliga stormen, den känslomässiga stormen. Ja, men... Den faktiskt rent fysiskt, den...
Den rent fysiska anstormningen av motionsgalningar i, som kommer komma till Borås här.
I rent bildlig kontext, lugnet före stormen då. Vi har fyllt alla våra trailers och fordon. Vi har fått låna släp ifrån Clean och vi har fått tre stycken fordon ifrån Tovex i Borås.
Det är fantastiskt. Vi har fler fordon än chaufförer i år nästan.
Ja, faktiskt. Ja. Men ändå, vi har otroligt mycket utrustning och grejer. Alltså bara att, vad ska man säga, förpläga nästan 900 tävlare och funktionärer med allt vad det innebär med vätskestationer och vätskedunkar och så vidare. Ja. Det tar rätt mycket plats.
Det gör det verkligen.
Så vi har ju liksom maxat ut allting vi har i fordonsväg och kommer behöva tömma av det imorgon på eventområdet för att sedan packa in på nytt. Men imorgon börjar det som helst. Imorgon börjar vi bygga, markera, bunka, lyfta.
Så är det.
Fylla.
Nu kommer jag inte ihåg det avsnittet, men jag vet att vi för två år sedan spelade in ett avsnitt, eller det gjorde vi förra året också, den här veckan. Men då vet jag inte vad vi pratade om, men då kommer jag också ihåg att det var den hektiska eventveckan. Mm. Och att det avsnittet nog heter Om ingenting.
Ja, just det.
För att vi babblade bara på.
Ja, jag minns det. Jag minns att vi tog oss den friheten att ha ett mer eller mindre ämneslöst avsnitt.
Precis.
Trygga förvissningen att det är liksom en väldigt mycket... en podd som handlar mycket om det vi pratar.
Ja.
Det var en podd egentligen bara med uppsnack, kan man säga då.
Eller hur?
Mm. Men vi var lite så trygga i förvissningen om att folk faktiskt gillar vårt uppsnack, ibland mer än själva ämnet. Så då tänkte vi att vi kör uppsnack bara.
Vi gör ett avsnitt för dessa speciella människor som gillar uppsnacket helt enkelt.
Ja, exakt. Ja.
Jag kom ihåg en annan sak nu när jag kom hit till kontoret, för jag såg att det stod en röd fyrhjuling här utanför som jag gissar tillhör vår organisation.
Ja, den har vi fått låna av Lugnets MC-center.
Just det.
Ja. Ja, men jag trodde att jag hade mejlat dig i den bilden. Jag tog emot den i morse.
Ja. Jag har inte sett någon bild, men jag såg den live här utanför faktiskt. Mm. Men då kommer jag ihåg också samma då för två år sedan att jag åkte runt på en röd fyrhjuling på eventområdet med regnjacka på mig. Mm. Så kommer det inte bli i år, va?
Vi hoppas ju inte det.
Nej.
Utan prognosen blir faktiskt bättre och bättre.
Fantastiskt. Mm.
Sol. Men ganska kalla vindar, tyvärr. Mindre och mindre regn enligt prognosen än vad som har varit utlovat tidigare. Mm. Hittills har ju faktiskt veckan varit något bättre dag för dag än vad som hade utlovats innan.
Okay.
Inför. Så vi hoppas att det håller i sig.
Ja.
Det är en aning kallt i vattnet än så länge, men vi har ambitionen att det ska lyfta sig.
Jag kan säga det, att jag har inte varit med lika mycket i själva upptakten till eventen som tidigare år, i och med att jag har varit pappaledig. Så att... Har vi samma temperaturstress som vi i sedvanlig ordning brukar ha med undantag då för förra året?
Den är mycket värre faktiskt.
Den är mycket värre?
Den är värre än någonsin faktiskt.
Oj.
Ja. Det är coldest ever faktiskt.
Det är så?
Ja. Vi hade legat bättre till om vi hade arrangerat eventen sista helgen i april.
Ja.
Om vi som i något magiskt trollslag bara så här: nej, men vi arrangerar eventen nu. Nu är det varmt. Nu kör vi. Så här i påsk. Hade vi arrangerat eventen i påskas.
Ja, då var det bra.
Då var det bra. Nej, men någonstans där sista dagarna i april. Kanske på en vardagskväll. Vi kör eventen nu.
Det hade varit härligt om man hade kunnat ta den korta framförhållningen.
Då var det varmare i vattnet. Men sen har det blivit märkligt kallt i sjön Öresjö. Men den är väldigt vindkänslig.
Mm.
Så den här podden kanske kommer ut på fredag då. Så vi får väl se hur många som hinner höra det. Men Kjupesjön igår, när vi var uppe och körde swimrun-träning, hade ju 17 grader.
Mm.
Öresjö hade 9 grader.
Mm.
Och det är ju helt orimligt. Det ska inte skilja mer än 3-4, max 4 grader. Och det, jag tror att det naturligtvis är varmare på andra platser, kanske sjön då. Eller så är min termometer defekt, men ändå, det är ju samma, så är det ändå 8, men det är samma termometer i båda sjöarna. Ja. Så att det är ändå 8 grader skillnad.
Ja, det är mycket.
Det är sjukt mycket.
Men,
jag vet ju att när vi körde första året, 2014, då vet jag att det var 2 veckor ut, eller om det var 8 dagar ut, och var så här 9-10 grader i vattnet. Och då hade jag också så här, hur fan ska det här gå? Då var det bara, då körde vi bara swimrun då.
Just det.
Och då
Avslutade dock med betydligt längre simning än vad vi har nu för tiden.
Och då hade ju folk i och för sig problem. Men då blev ju det jättevarmt sista veckan. Det var ju kanonväder, så det tog ju sig. Nu är ju swimrunners tuffa. Triatleter är lite vekare. Eller, ska inte säga så, men triatleter... I triathlon har man ju ett reglement man måste hålla sig till.
Just det.
Det var ju... Som jag är lite oklar över hur exakt... Hur noga det är att man förhåller sig till. För jag är ju fortfarande över det där jävla reglementet. Det är så löjligt när det gäller temperaturgränser. Mm. Det är ju framtaget. Ja, det är ju framtaget för att man förutsätter att folk inte kan simma när de kommer då.
Men
ja.
Då säger dessutom jag ju, behöver man ju kunna lite. Man behöver kunna Pythagoras sats och typ 7 decimaler på pi för att kunna räkna ut vilket
temperatur. Det har någonting med vattentemperatur och lufttemperatur i kombination och, ja, och sådär. Men sanningen är ju om man anmäler sig till en halv Ironman så vill man inte komma till plats och sen så blir det. Det blir en halv Ironman fast vi gör en kortare simning.
Eller vi kör bara cykling, löpning.
Ja, vi är liksom såhär, ja, du får en halv Ironman. Du har gjort en halv Ironman fast med Asterix. Ja. Fuck that. Och är det för kallt, kör inte då liksom. Eller...
Betala för 3 grenar, genomför 2.
Ja, nej, men så det är ju inte, det finns ju inte på kartan egentligen faktiskt då. Men så att jag är ju lite skeptisk till jag är ju väldigt skeptisk till, alltså, jag tycker ju reglementet är löjligt satt helt enkelt. Det är ju snarare så att det finns ju en gräns då där man inte får ha våtdräkt. Det är för varmt och den är ju också löjligt högt tillsatt. Så där riskerar man ju större problem att folk faktiskt blir överrättade i vattnet när det kommer så långt. Så att det är ett reglement som caterar till dem som inte kan simma. Men då säger jag så här, kom inte till min triathlon om man inte kan simma. För att det är en gren, det är en idrott som förutsätter simning, cykel och löpning.
Så att
de 10 personerna som det faktiskt hade gjort någonting positivt för, det är bättre att de inte kommer till start då. Nej. I så fall känner jag, om man känner så här att man anmäler sig till en triathlon fast man vill egentligen inte simma.
Nej.
Då är ju inte det ett lopp som man ska anmäla sig till.
Nej, då finns det ju andra saker man
skillnaden kan. Skillnaden är ju marginell. Är det 14 grader i vattnet eller 12,5? Det är ju kallt. Det är ju spelar ingen roll om det är 17 i vattnet. Det är kallt när man går in då. Och är man dåligt förberedd så är man dåligt förberedd liksom.
Så är det.
Ja, vi ska återkomma till det här, för vi tänkte
eventuellt vi kan snacka vidare om det lite grann bara, men eventuellt kan det bli så, vi satt här och kollade på en karta precis innan, om vi då pratade swimrun, att vi kanske till och med kortar av vår längsta simning något eventuellt, va?
Det är ju så, för vi har ju tre simningar som kommer tajt på varandra. Vi har ju en 700 meter simning, tror jag, ungefär, eller 800 meter, och så någon som är 650 ungefär. Och så har vi en löpning som är 4 kilometer ungefär, eller 3,8, 4,2. Sen har vi ju då en lång simning på 1300. Kort löpning och så är det simning i Viskan. Så det är 4 simningar som totalt sett adderar till ungefär 3 kilometer. Och ja, är det kallt nu i swimrun så finns det ju ingenting att förhålla. Det är ju ingen som kan bestämma, utan vi bestämmer själva som tävlingsarrangörer. Och ja, det är ju kallt på många andra swimrun också. Men det är ju att utsätta sig själv som arrangör och de tävlande för onödig kanske stress, risk och crisis management.
Jag vet att du har pratat med Ö till Ö-organisationen som körde sin ute-swimrun här. För när körde de den?
Det är några dagar sedan. De körde ju en vecka sedan. Två veckor sedan.
Två veckor sedan.
Ja, en och en halv nu då, vecka sedan. Ja. De hade ju 7-11 grader. Folk själva hävdade ju att det var 5,5-6 grader då. Men det var ju kallt under alla omständigheter. Men de har ju sin längsta simning, 500 meter.
Mm. Hur har folk tyckt om det då?
Nej, men folk är ju liksom fryser ju eller så. Men det är ju ingen, de hade ju inga incidenter.
Nej,
men... Det är ju inte, det är ingen, swimrun är ju okomfortabelt. Det är ju en kompromiss från början till slut. Så att om man, det är ju inte, det är ju en motsägelse i sig själv liksom. Och grejen är ju, man har ju våtdräkt på sig för att det är kallt i vattnet.
Ja.
Man vill ju inte ha en swimrun med jättevarmt vatten, för då går det ju liksom inte att springa i en våtdräkt. Eller då dör man ju av värme. Det var ju lite så förra året att det var nästan bättre för en del lag att köra utan våtdräkt.
Så var det faktiskt.
Men i alla fall, så vi har ju ett alternativ där att kunna korta av kanske lite grann då.
Ja. Vi får se till helgen hur det blir.
Ja, att banan tillåter det liksom, att man skulle kunna göra en kortare simning och sen springer man fram då till man gör en lite längre löpning där.
Mm.
Vi ska ut och sondera terrängen då.
Vi får göra det. Ja.
Men vi tänkte ta upp det här sen då i vårt vi tänkte göra lite ämne på det här då, just det här att arrangera event. Vad är det man är rädd för? Mm. Eller så här, att arrangera event behind the scenes.
Behind the scenes.
Behind the scenes.
Ja.
Vad är det som man som
director's cut.
Director's cut, ja.
Ja, vad kan man stöta på för problem helt enkelt?
Ja, eller vad är det som ligger bakom? Vad är det för någonting som man oroar sig för? Eller vad är det för frågor man försöker lösa? Och vad är det för utmaningar man ställs inför?
Mm.
Kanske kan vara intressant att veta.
Kanske.
Många av våra lyssnare är med på event av olika slag naturligtvis.
Eller hur? Nej, men det, vi kommer i alla fall köra det ämnet, för det ligger ju oss nära i rent tidsmässigt.
Ja, ja, just nu då, kan man säga att det är lite grann våran expertis då. Ja.
Men innan det så tänkte vi snacka lite om gruppsex, eller?
Ja, men jag tänkte prata lite gruppsex faktiskt. Nej, men det finns ju vissa saker som jag funderar ju mycket på min roll i olika sammanhang så här, och tyvärr, exempelvis när det gäller sociala medier. Mm. Och så här, jag vet ju mycket väl hur en framgångsrik sociala mediestrategi är. Det är ju att vara förutsägbar, att posta liknande saker så, här, så att folk kan ha så här svartvita uppfattningar så här, ja, men det här är en träningskille. Ja, det här är en matkille. Ja, det här är en tjej med stora bröst som visar sina bröst varje dag, eller så här, det ska finnas en, eller att det är en mix av detta med en regelbundenhet då. Mm. Så att det finns en förutsägbarhet och en förväntan då som bemöts då.
Just det.
Och då är det ju helt fel då om man som jag vill vara lite så här renaissance man och posta lite om allt möjligt då som är viktigt för mig.
Du har också en förkärlek att brodera ut texten under bilderna, vilket jag har hört att man får bättre genomslag om man har korta, snärtiga one-liners.
För, ja, för folk är illiteratare och kan inte läsa och tycker det är jobbigt med svåra ord.
Precis.
Ja, det caterar liksom till 00-generationen.
Mm.
Ja, så att då finns det vissa saker som jag gärna hade velat skriva om, men som jag har tonat ner lite grann av olika skäl. Dels för att det blir så här förvirrande eller så, eller... Det, liksom, det blir så här, ja, man skriver om träning, eller jag skriver om träning, skriver om matbilder.
Det är väl okej. Självklart.
Ja, det är väl okej att mixa då. Och så blir det lite influencer-grejer och så är det lite debatt eller folkhälsa, absolut. Och det, redan där börjar det bli lite tveksamt. Men börjar man posta lite så här politik, eller current events, eller kultur.
Mm. Då undrar folk, varför skriver han om det?
Då blir det så här, varför skriver han om det? Ja. Har han mer än en sida i sin personlighet alltså?
Ja.
Det blir ju jobbig människa att följa. Eller blir förvirrande. Jag vet inte hur jag ska hantera det här. Jag trodde jag skulle få läsa om hur man gjorde den bästa armhävningen.
Ja.
Eller någonting.
Precis. Ja.
Eller så här. Ja, nu är jag ju pappa också, så jag kommer ju undan när jag postar på Rufus. Men såklart då.
Ja.
Ja. Så är det ju. Sociala medier är ju så, det är så ytligt. Jätteytligt då. Men så vissa saker finns ju andra skäl att inte ge sig in i. Jag vet att det är brännheta ämnen som det är omöjligt att uttala sig om utan att trampa i klaveret. Mm. Speciellt om man är man. Det var därför vi inte, och det gäller ju också podden. Det var därför vi gjorde ju nästan ingenting runt MeToo.
Nej.
Därför att det hade vi, hur skulle vi kunna prata om det? Mer än att säga så här, det är as dåligt att begå sexuella övergrepp. Och folk som gör det är dumma huvudet.
Ja.
Ja. Så här, en given åsikt från start.
Ja, varje normal funtad människa tycker ju det, såklart.
Ja, såklart.
Sen vet jag att betydligt större poddduos än du och jag då, vi är ju marginella i sammanhanget, men de som har riktigt stora poddar har ju fått mycket kritik för att de inte har tagit upp det ämnet mer, men ja, när jag håller med dig, hur ska de...
Nej, men då är ju det så här, okej, tas upp det, vänta lite nu här, ja, vilka kräver det och på vilket sätt? Och så här, det blir som ett köpt inlägg, vi vill att ni ska marknadsföra våran politik här. Ja. Jag bara, I don't think so. Och då är det så här, jag vill inte prata om det överhuvudtaget, för att det går inte att prata om det här på ett intressant, nyanserat, intelligent sätt utan att det direkt ska medvetet missförstås, naturligtvis. Och det går inte heller att prata, och det är därför vi har inte pratat mycket om klimatgreta heller.
Nej.
Eller klimatdebatten.
Nej.
Därför att det är fullständigt omöjligt att, det hade jag ju gärna göra, det kliar ju i fingrarna att få prata om det här.
Ja.
Men jag känner att jag pallar inte med polemiken riktigt just nu.
Nej, båda de här debatterna och många andra debatter också, det krävs att du har en viss... uppsättning förutbestämda åsikter för att folk överhuvudtaget ska ta dig på allvar eller vilja lyssna på dig, och om du inte har dem, då är du motståndare.
Men då är du persona non grata. Och då är det liksom så här, precis, och då är det, blir man vill inte ha en debatt, en diskussion, eller man vill ha en
röst till i kören bara.
Ja, precis.
Det är det man söker.
Ja, exakt. Mm. Men precis. Ja, det är ju sådana ämnen som är, det är svårt att ge sig in i utan att vara beredd på att det kommer ta allt fokus under en tid framöver. Och att många kommer att aktivt vilja missförstå dig. Kommer göra sitt bästa att försöka missförstå dig.
Precis.
Och det, allting du säger kommer att vändas och vridas emot dig med på sämsta tänkbara sätt. Eller på det mest diaboliska tänkbara sättet.
Ja.
Med avsikt att liksom aktivt säga. För det ligger så otroligt mycket prestige och... Ja, vad ska man säga? Det ligger så mycket uppdämda känslor i det här liksom. Man läser in så mycket moral i det hela.
Precis. Får man göra en avvägning där. Är det viktigt för mig att säga min åsikt i den här frågan? Mm. Eller är det viktigare att jag kan fortsätta att göra de grejerna som är mitt yrke eller så här, ja, liksom. Men det ska, det ska ju, det få störa nej, det för
vi har
mycket
gjort ett, vi har gjort ett avsnitt om det, vi har ju pratat om det här med feghet och civilkurage, och vi har ju verkligen, jag är ju verkligen inte känd för att inte ta bladet från munnen när det gäller. Jag brukar ju kunna uttala mig, men samtidigt finns det perioder i livet om man inte känner, där man inte känner för att fäktas mot väderkvarnar, för det är ju väldigt mycket det handlar om. Man blir en Don Quixote som fäktas mot väderkvarnar. Och det tar väldigt mycket. Och det olyckliga med det är, det problemet är inte att fäktas mot väderkvarnar. Problemet är att det kan få sådana konsekvenser på andra plan. Mm. Att andra liksom läser in för mycket i det. Ja, men det är ju som en Aftonbladet, det är ju som en Aftonbladet rubrik. Den massiva kritiken mot Khloe Kardashian för att hon. Ja, då är det liksom så här, någon på Instagram tycker. Men då kan man läsa det, ska man säga, du vet, som samarbetspartner till henne, ska man känna, oj nej, nu får man dra öronen åt sig, kan vi samarbeta med henne när det finns en följare som är kritisk till någonting hon har sagt, gjort eller postat. Bara fuck, du vet så här, grow some fucking balls liksom. Alltså, den räddhågsenheten är ju förlamande.
Verkligen.
Den är extremt hämmande, och det är ju det som är grejen då, att så här, man ger sig in i någonting och så bara så här, okej, okay, men så här är vad jag tycker och jag har goda argument för att tycka det här. Och jag kan inte hjälpa att ni som ni andra både verkar lite ointelligenta och rädda och onyanserade och fega.
Jag precis, läst ut en bok av en tjej som uppvuxen och sedermera flydde från Nordkorea. Och jag tycker att hela det här med sociala medier och liksom att alla kan följa alla. Med mera. Det börjar likna Nordkorea lite, det angivarsamhället. Att vad du än säger så är det.
Ja, men
man blir inte angiven till staten på samma sätt som i Nordkorea. Men man blir ändå angiven, känns det som.
Nej, men du blir angiven så att du kan förlora din inkomst. Ja. Jag menar, det var ju redan för 10 år sedan folk mejlade mina sponsorer och sa så här, ni jobbar ihop med den här killen, han tycker så här om den här frågan, kan ni verkligen motivera ert samarbete? Vet, sådana jävla stasi-människor.
Ja.
Som tur är har jag ju partner som liksom ändå så här bara, okej, okay, ja, nej men. Ja, vad är konstigt med att han tycker så. Vi jobbar ihop med honom. Eller typ så här, de var till och med så att ja, vi uppskattar att han är en, att han är en självständig människa. Tack och hej. Sköld på vägen ut för fan. Lite grann på den nivån. Men det är så, det är, man pratar om politisk alltså, liksom, åsiktskorridoren. Ja, och de som, och det finns ju alltid, finns ju en mängd med människor som säger att vi inte har en åsiktskorridor i Sverige, som naturligtvis är ju riktiga medlöpare i alla sammanhang, som faktiskt tjänar pengar på att hävda. Det är klart det inte finns en åsiktskorridor. Har man bara de rätta åsikterna så är det en autobahn.
Ja,
ja, exakt. Men det är inte det åsiktskorridoren handlar om. Och det är ingen som hamnar i fängelse i Sverige för att man säger fel saker eller argumenterar eller diskuterar eller kommer med nyanserade inlägg eller ifrågasättanden.
Nej,
ingen som hamnar i fängelse.
Nej, inte än så länge.
Men du kan förlora ditt jobb. Du kan förlora din inkomst, förlora din uppdrag, bli en persona non grata, bli ovälkommen in, hamna ut i kylan. Det är att vara en åsiktskorridor. Och då landar vi i det här, och då, det, detta är ju ingen ny, vad vi pratar om är ju åsiktscensur egentligen. Eller uttryckande censur. Och jag vet ju inte om du minns, Niklas, en person som heter Tipper Gore.
Alltså jag har ju läst någon gång om Tipper Gore. Minns. Det är en kvinna, va?
Ja, hon är ju gift, tror jag, fortfarande med Al Gore.
Ja,
men Al Gore som först var världens näst mäktigaste man.
Al Gore, men han har gjort den här The Inconvenient Truth. Ja. Om miljön då, får jag tala om det.
Ja, precis. Vilket ju är ganska ironiskt tycker jag. Han har suttit på en position med näst mest makt i världen egentligen. Och sen gör han film om hur fruktansvärd politiken är som har skapat de här förutsättningarna. Och den filmen kan man väl säga har väl inte åldrat jätteväl. Den finns ju många gånger, i flera olika sammanhang som jag har läst den nu. Bland annat i ett fantastiskt blogginlägg från Jens Garnman.
Ja.
Om just hur otroligt offbeat han var i An Inconvenient Truth.
Jag kommer ihåg att jag gillade den när den kom, men jag har inte sett den på många år.
Nej. Hur som helst. Tipper Gore är ju Al Gores fru.
Hon startade det väl därifrån, jag känner
igen. Hon har ju varit en förkämpe för många bra saker, får man väl säga, för lika rättigheter och rörelse eller funktionshindrades rättigheter i samhället och sådär. Hon har jobbat med vad heter det, aktivism helt enkelt. Men det hon är mest känd för, det hon gjorde tidigt då, det var att hon startade någonting som heter Parents Music Resource Center.
Ja.
som handlade om att bandlysa viss sorts musik som man såg skadlig för ungdomen.
Är det här märket som man ser på alla rapskivor? Ja, Parental Advisory.
Exakt.
Är det hon?
Det är hon som upp... Och, hon, men hon, och det landade väl i det. Men hon drev väl en ännu hårdare agenda att viss typ av musik skulle då förbjudas, tror jag.
Ja, ja. Ja. Såklart.
Ja, som innehöll då svordomar. Mm. Men framförallt då tror jag könsord. Ja. Eller sexuella anspelningar.
Okay.
Kanske också sånt som kunde betraktas som hädelser.
Mot Gud.
Den kristna guden såklart. Ja. Det är ju bara det som är aktuellt i det här sammanhanget.
Ja.
Och det är ju, jag kan dra iväg på en riktig rant här nu om inte vi. Men så är det ju då.
Mm.
Och då är det ju så att det fanns ju en väldigt berömd musiker som heter Frank Zappa.
Mm.
Som jag tror väldigt många, har vi 90-talister och 00, ni kommer inte fatta ett skit där, men Frank Zappa var ju på något sätt, han var ju liksom den experimentella musikens husgud någonstans där på 60-talet, 70-talet.
Mm.
Och Frank Zappa gjorde väldigt mycket konstig musik, kan man väl säga.
Som man kanske inte gärna lyssnar på då.
Nej, men alltså som inte direkt var kommersiell, men han var ju en nydanare och en nyskapare. Mm. Och var ju en extremt allmänbildad, beläst och intressant människa, så vet jag förstått det. Vi gick ju Frank Zappa dessvärre bort i cancer ganska tidigt och under mitten av 90-talet där. Men det finns en berömd bild på Frank Zappa när han sitter, han är ju långhårig och skäggig, så sitter han på en toalett. Finns ju så här brand post, många hade den posten då under så här, som ett uttryck för ungdomlig revolution och ungdomlig vad kan man säga, rebellisk anda.
Ja, ja.
Han precis, det var ju typ så här, det var Frank Zappa som föräldrarna då på 60-70-talet var oroliga för.
Just det, det var den tidens sätt att göra uppror mot föräldragenerationen.
Ja, ja, exakt, exakt. Men så gjorde han också så här, han gjorde mycket konstig musik och men så var han så här, det är ju inte svårt att göra en hit. Det är inte det jag är intresserad av, men det är ju för fan inte svårt att göra en hit. En musikhit. Så gjorde han ju en hit ju. Vad heter den låten nu igen? Hans mest kända låt som var fantastisk. Bobby Brown heter den, va?
Ja, ja, ja.
Ja, heter den inte det?
Ja, det är Frank Zappa som gör den, ja. Hey there people, I'm Bobby Brown.
Ja, just det. Och det är ju jättemycket roliga sexuella anspelningar med Golden Showers och liksom, ja, den är ju liksom så där, den är ju väldigt snuskig fast i en ganska så här.
Den är solig och glad i melodin.
Ja, ja, precis. Mm. Men den är ju lite så frädiskt snuskig och det är ju hans sätt då att väva in på ett liksom han så här på ett retoriskt intressant sätt då. Snusk.
Precis.
Men det blev ju en sån monsterhit då.
Ja.
Ja.
Och det är likadant som jag kommer inte ihåg det, men en engelsk grupp på 80-talet som gör en låt om ecstasy som också blir en superhit, för att ingen fattar att den handlar om ecstasy.
Nej, precis.
Ja.
Ja, exakt. Och men den är ju också kritisk mot mycket av den industrin liksom. Alltså det är ju självironi. Den har ju både ironi, humor, fantastisk text, men så är det ju, den är ju liksom snuskig också. Ja. Om man vet vad en golden shower är liksom.
Precis.
Ja. Men han skriver ju,
behöver vi förklara det, tycker du, för lyssnarna?
Nej,
det behöver vi nog inte, va.
Men liksom den här texten då liksom, så eventually me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power as long as I get my little golden shower.
Ja.
Ja, men det är ju fint skrivet, får man ju säga.
Verkligen.
Ja. Precis. Men då om man är då Tipper Gore så blir man väldigt upprörd över att någon beskriver det här.
Mm.
Och man kanske också blir upprörd över att folk har sex på ett sätt som man inte själv accepterar.
Mm. På ett ogud...
På ett ogudaktigt sätt.
Ja. På
ett ogudaktigt sätt. På ett sätt som ska hålla på med hedonism och som inte bara
och kanske med syfte att njuta och inte fortplantning.
Ja, precis.
Gud, kan man gissa också kanske.
Och Gud har inte
Frank... Nu tillskriver jag henne
åsikter som jag inte vet om hon har. Det är nog helt riktigt faktiskt. Som, på ett sätt som Gud inte i sina 10 budord har förankrat på ett tydligt sätt.
Mm.
Ja. Hur som helst, det ledde ju då till att Frank Zappa blev kallad till ett kongressör, eller han kallade sig själv, eller han ville liksom vittna om det här då. För det hans låt, den här Bobby Brown-låten, var ju liksom ett typexempel då på en sång då som hade då en ganska väldigt lång livstid. Den spelas ju fortfarande.
Mm.
Men som var ett väldigt bra exempel då på text, på en sång och en text, en låt och en text som hon ville förbjuda.
Mm.
Det här är inte lämpligt för, egentligen inte för någon. Det är moraliskt fördärvligt.
Ja.
Och det kan vad ska man säga?
Nej, det kan ju förgifta
och fördärva ungdomen.
Ja, gissar jag.
Leda till långt hår, rökning och ohämmad onani kanske.
Ja,
fy fan. Ja. Och då sa han just det, vittnade han ju då. Det var väl typ en av de få gångerna som han hade setts i skjorta och slips faktiskt då.
Mm. Mm-hmm.
Men då han skrev om så här att varför skulle det vara förbjudet att skriva om i en sång om onani när det inte är förbjudet att onanera? Exempelvis, varför skulle det vara förbjudet att skriva om gruppsex eller S&M eller golden showers när det inte är förbjudet mellan två eller tre eller flera personer som aktivt medverkar med sitt egna godkännande, eller vad säger man?
Ja.
Vad heter den här lagen vi har nu i Sverige?
Det är ju ett kass att vi inte vet det. Ja, men du vet, men alla vet vilken lag du menar. Ja.
Samtyckeslagen som samtycker till dito sexuell akt.
Ja.
Ja. Så om inte då är förbjudet att utföra de här sexuella akterna, varför ska det då vara förbjudet att skriva om det?
Ja.
I en populärkulturell yttring. Och det har man ju inga goda svar. Och då landar det ju i samtiden och nutiden. I någonting som, ja, det förvånar mig inte har lyfts kraftigare röster kring. Och det är ju den här gruppsexbilden då, den här skämtgruppsexbilden som tre politiker tog i veckan. Ah, och som de lade ut, tror jag, kort på sociala medier och som sedan togs bort. Men som då ledde till ett totalt ramaskri. Och som sedermera har lett till att alla tre har fått avgå från sina olika uppdrag som politiker. Och då är det ju så, det landar ju i samma retorik. Och då säger jag så här. Var det plumpt? Ja, det var det säkert. Var det rolig humor eller bra humor? Nej, säkert inte. Men var det fel, dåligt, olagligt? Nej. Var det omoraliskt? Ja, kanske. Om man tycker att den typen av sexuell handling är omoralisk.
Ja.
Men var det liksom, är det så klandervärt att sådana människor som har den dåliga smaken, om man nu säger, att skämta om en sexuell handling mellan tre människor som samtyckte till den här handlingen, det är så att de tvingar in någon i den bilden. Är det fog för att behöva avgå från alla offentliga uppdrag? Och kanske också i förlängningen från andra uppdrag som de har. Är det liksom, bara vänta lite nu här, är gruppsex olagligt?
Tror inte det, va?
Jag tror inte det, jag hoppas inte det.
Nej,
precis.
Svårt att veta. Nej, nu för tiden. Nej.
Och nu återigen under då förutsättning då, vi anammar ju samtycket här.
Ja.
Så här, är gruppsex olagligt mellan samtyckande individer?
Vi gissar inte då.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Är sex mellan fler än två personer olagligt? Nej, det är ju gruppsex då.
Man får inte gifta sig med mer än en person, va?
Nej, det får man ju inte. Men det är ju inte sex heller. Vi gör ju inte den bibliska tolkningen av sex här.
Nej,
precis. Det för det hade ju varit helt sjukt.
Det är ändå roligt att du
är sex utanför giftermålet olagligt? Du får problemet var att de inte får gifta med varandra.
Du får ligga med hur många du vill. Men om det ska bli allvarligare så, då får du hålla dig till en.
Ja, ja.
Så är lagen.
Ja.
Det är sjukt.
Men jag menar så här, vad jag menar är att den sexuella handlingen som de på ett då plumpt sätt, absolut, det resonerar inte. Ja, det här är inte... Det handlar inte om dålig smak eller inte.
Nej.
Det handlar om det här är en sån jävla, det är en sån jävla moralism, sån jävla nymoralism. Och det retar mig bortom allt förstånd nästan. Mm. Nej, jävla nymoralismen.
Ja, nej, det är jobbigt att tänka på.
Jag menar så här, det finns mängder av människor som har exakt den typen av sex i vårt land.
Mm.
Och under förutsättning att det finns människor som har alla möjliga typer av sex, under förutsättning att det finns ett samtycke mellan alla inblandade parter, vad är det fucking problemet egentligen? Och vad är problemet med att skoja om dito handling då, och män på ett plumpt och kanske till och med olämpligt sätt? Men det är ju liksom inte fog för att säga att människor som ska jobba med politik, de ska inte ha den dåliga smaken. Det är den underliggande så att säga budskapet i det här. Människor som ägnar sig åt politik, som innehar viktiga befattningar, inte ska de bara ha den goda smaken att inte skämta om sex på det sättet. De ska naturligtvis inte ha sånt sex heller.
Nej, det är klart.
Nej, de ska ligga lite missionären 5 minuter varannan vecka, och det ska vara mörkt i rummet, och för det är moral. Inte hålla på massa snusk för fan.
Jag tror att det finns mängder med anledningar på de flesta politiker på alla nivåer att inte vara politiker. Men just det här är ju inte det.
Nej, men det är ju så löjligt. Jag har ingen respekt för det politiska etablissemanget. Och grejen är ju så här att de här människorna har avgått, inte så mycket tror jag, utifrån trycket från allmänheten, utifrån trycket internt.
Mm.
Moderaternas gruppledare säger, det här är helt oacceptabelt. Vad är det som är oacceptabelt?
Mm.
Idiot. Jag skulle aldrig rösta på dig bara, eller på ert parti, på grund av det.
Mm.
Nej, för ni står för en jävla nymoralism.
Ja.
Ja, precis.
Ja, det är ju värre.
Ja,
det är mycket värre.
Ja, och det ser vi, den växer fram här. Nu har vi Lars Adaktusson här som röstar emot kvinnors rätt till abort. Ja, precis. Precis som man kan förvänta sig.
Mm.
Nymoralism också där. Fy fan, säger jag bara.
Mm.
Nej, vi ska ha politiker som är helt, som inte är trovärdiga som individer.
Jag tror att framtidens politiker, det får vara sådana här AI-datorer kanske.
Nej men alltså, vem har inte alltså, okej, och vad är det underliggande budskapet till oss alla andra här då? Nej men skoja för fan inte om sex. Ta för fan inga bilder om ens på skämt mellan kompisar i något som helst sammanhang. För det kan ta inte ens i något som helst sammanhang när man har fest eller vad det än är. Skoja aldrig om det här. Dokumentera aldrig detta. Nej. Det är det värsta du kan göra.
Och hoppas att du inte har gjort det tidigare i ditt liv.
Nej, för fan. Uff. Det är fruktansvärt. Tänk om det kommer ut någon bild på någonting man skojar om 1988. Mm. I något sammanhang. Fy fan, det finns ju saker som jag behöver radera. Inte på mig själv, men på andra människor i min video här. Mm. Som nordkoreanska Stasi kan komma in här och ta reda på och lägga ut. Kan förlora. Det kan leda till rena katastrofen för företagandet här, Niklas.
Ja. Ja, det är helt,
det är för att det är en omoralisk handling.
Ja, men vi har pratat om det tidigare, att det här är ett konstigt tillstånd i världen. Men jag tänkte på det nu när vi pratade, så tänkte jag på det här att man ska gå in i biblioteken och ta bort typ de här gamla Tintin-böckerna och sånt där svarta människor till exempel är avbildade på ett karikatyriskt sätt. För att det är rasistiskt liksom.
Fast det är ännu värre nu. Vi ska ju också börja ta bort böcker. Liksom
ska man inte lägga den energin på att lära barn att alla människor är lika värda istället?
Eller snarare så här att så här brukade världen se ut. Ja. Och som tur är världen på många sätt en bättre plats nu.
Ja.
Och det är tack vare att vi har jobbat på det här sättet. Och så vidare. Det hade väl varit en...
Annars lägger man väl grunden för att det kommer ske någon gång i framtiden igen.
Ja, det är fullständigt obegripligt för mig. Men än värre är det ju när man ska börja ta bort böcker där också då... Där, karaktärerna i böckerna är omoraliska eller begår omoraliska handlingar. Mm. Exempelvis jag kan tänka mig en sån här bok som Lolita ligger illa till. Mm. Som ju då både är säkert då lite sexistisk, men framförallt det finns lite inslag av pedofili får man väl säga.
Ja.
Av lite, ja, och det är ju en klassiker i litteraturen då av Nabokov tror han heter som har skrivit den. Mm. Men den är ju då, det är ju en tämligen en djupt omoralisk bok. Men vi pratar ju om här.
Det är skrämmande, man tänker på.
Vi pratar ju om ett kulturens och åsikternas bokbål här alltså.
Mm.
Vi talar ju om rent fysiska bokbål. Det vi ska rensa ut vissa typer av kulturyttringar som då är då sexistiska, kränkande eller så alltså där karaktärerna begår handlingar som kan tolkas som sexistiska, kränkande, omoraliska.
Mm.
Eller inte vet jag.
Men det blir lite skrämmande när man tänker på, det finns väl något sånt här gammalt talesätt, eller jag vet inte om det är ett gammalt talesätt, men att man säger att du kan ta ifrån mig, ja, du kan ta ifrån mig allting och sätta mig i en bur, men du kan aldrig ta mina tankar.
Nej.
Det är det enda, så, ja, jag har i alla fall mina tankar själv. Om man i framtiden kan börja scanna av folks tankar, och det, då kommer det ju leda till sånt här tankebrott och liknande, att du kan bli dömd för det du har tänkt, men, och liknande saker som det är. Det är ju det mest skrämmande tycker jag.
Jag vet att jag tror att nu gjorde en sån intervju någon gång med Fredrik Reinfeldt och så frågade de honom om han hade porrsurfat någon gång. Mm. Varpå han svarade nej. Vilket för mig förefaller som otroligt osannolikt.
Mm.
Istället för att bara säga, ja det är klart jag har. Det är omöjligt nästan att undvika då, att ha gjort det.
Mm.
Eller att bara säga, ja visst, det har jag gjort och det gör jag. Vad fan är problemet? Eller... Alltså, ja, det hade varit så mycket mer trovärdigt. Det hade gjort honom till en mycket trovärdigare politiker i mitt sammanhang. Eller, och dessutom fortsatt säga så här. Och det är en extremt oviktig fråga. Eller så, det är inte någonting jag driver politik på. Eller, det är ju en fråga av privat karaktär.
Eller?
Det är som att fråga mig vad jag och min fru har för typ av sex i sängkammaren.
Så är det. Det är så mycket frågor i politiken idag som rör politikernas privata liv.
Det handlar istället om moral. För det handlar om moral. Det handlar om liksom om det är den här nymoralismen. Den är otäck för att säga det minsta. Jävligt otäck tycker jag. Den är ett hot på många sätt mot våra mänskliga medborgerliga rättigheter.
Mm.
Och det är en väldigt otäckt är ju det ordet jag skulle beskriva egentligen i sammanhanget. Och plus att det här är väl något sånt här, man läser väl in någon MeToo-aspekt av den här gruppsexbilden naturligtvis då.
Ja.
Men det är ju i sammanhanget ett offerlöst brott, om man så uttrycker det så, som de har gjort sig skyldiga till.
Mm.
De har skämtat om en sexuell handling
mm.
som är, ja, i det stora hela tämligen vanlig. Men framförallt inte olaglig.
Nej.
De har haft en dålig smak och skämt om det. Återigen, ja, det kanske var plumpt. Ja, kanske lite olämpligt. Men kan inte också politiker då, som kanske är jävligt bra på att driva politik och är drivna och engagerade, också få vara lite plumpa och lite olämpliga? För det är folk.
Eller mänskliga då.
Eller mänskliga.
Kan man kalla det också.
Nej. Nej, människor ska vara helt jävla oförvitliga som jobbar med viktiga saker tydligen. Men sådana människor finns inte, jag känner inte någon. Nej, tvärtom, de bästa människorna jag vet är jävligt mänskliga. Och är väldigt, och det är tur att det inte finns kameror på dem 24 timmar om dygnet.
Mm.
Nej, för det är ingen som är oförvitlig. Nej. Alltså det gör mig riktigt mörkrad och djupt bekymrad och inte minst fruktansvärt upprörd också.
Jag är med och håller med dig. Jag är ju inte lika uttrycksfull i mina känslor som du är, men jag känner samma.
Men det är ju uppenbart att väldigt många känner samma, men det är ju... Ja, men vi... Bara att man känner så är man lite ute i kylan.
Mm.
Ja, för man ska helst ge sitt bifall och tycka att ja, usch vad dumt gjort av dem. Nej, ge dem sparken bara. De skojar om sex.
Fy fan,
vilken dålig moral. Nej, sådana kan vi inte ha jobba för oss. Eller ha viktiga uppdrag. Nej, ta någon, fan, fråga Tipper Gore om inte hon kan träda in här och ta den rollen.
Det kanske hon skulle göra. Ja, hon kanske är ganska gammal nu för tiden, vem vet.
Ja, hon är 70.
Ja.
Jag såg det på Google.
Ja. Mm. Härligt. Ja, men du, det var det om nymoralismens tunga våta filt över samhället. Och så går vi vidare till våra partners, tycker jag.
Ja, men det gör vi faktiskt.
Varsågod.
Då har vi till att börja med Selexir.
Selexir, ja.
Mm. Kan inte du berätta lite grann om vad du känner för Selexir, Niklas?
Men Selexir är ju... Ja, Selexir är ju som en vän som håller en i handen.
Mm.
Genom livet, helt enkelt. Som man alltid kan ringa till.
Ja.
Som alltid har svaret.
Ja.
Det är också en sammansättning av de två orden, cell och elixir.
Just det.
Mm.
Det var lite mer dit jag ville komma faktiskt.
Ja, just namnet.
Ja.
För att det är så vackert.
Ja, jag ville mer höra dig utveckla liksom, den här känslan för namnet. Ja.
Ja.
Det var det. Det var...
Ja. Nej, men jag har ju inte sagt Selexir så här i offentligheten nu då på några veckor.
Nej.
Men jag ser ju det varje dag när jag öppnar mitt badrumsskåp. Då tänker jag varje gång att det är genialiskt.
Så är det.
Mm.
Och inte bara är det nu Selexir, utan det är faktiskt formulan för det nya Selexir.
Selexir plus, vad heter det?
Ja.
Nya Selexir.
Nya Selexir, ja. Kallar vi det faktiskt.
Ja.
Men ja, det uppgraderade Selexir.
Just det.
Så det är inte bara, ja, det är Selexir 2.0.
Mm.
Ja. Och vad Selexir är, det är ju därför vi tycker det är lite kul att skoja om namnet då, det är att det är elixir för cellerna. Selexir är alltså kosttillskottet som skyddar kroppens celler och som förbättrar funktionen i cellens mitokondrie.
Just det.
Och det är just i cellerna som väldigt mycket av de åldrande processer som kommer att hämma oss med tiden faktiskt sker. Mm. Och Selexir då syftar till att se till att de åldrande processerna sker på så liten skala som möjligt.
Eller att man... Så det funkar väldigt bra på dig.
Ja, precis. Ja, nu är jag inte jättegammal än, som 46-åring.
Men, ganska gammal.
Ja, ganska gammal. Ja, men en som verkligen har tagit det här ett steg längre än mig faktiskt, det är Jonas Bohr, en av grundarna till Selexir. Han är ju 52 nu, om inte jag är helt fel. Och han började ju träna hårt när han redan var i medelåldern. Och är ju i sitt peak-livsform nu som 52-åring.
Ja, en ständigt uppgående kurva.
Ja, exakt. Jag skulle inte vilja hävda att jag är i mitt peak-livsform som 46-åring. Inte. Nej. I de flesta parametrar. I någon kanske parameter. Kanske gäller överkroppsstyrka. Jag är himla stark faktiskt för tillfället.
Ja,
ja. Ja, men så att där är du ändå. Det får jag ändå tacka Selexir. Jag håller ju mig helt och hållet frisk. Jag har energi.
Mm.
Ja, frånsett och vissa sådana föräldrar mininevroser som jag lider av då.
Ja, men
det är mer i själen.
Ja.
Selexir kanske inte fullt på djupet kan påverka själen.
Inte
men definitivt mina celler.
Ja,
ja, absolut, och håller åldrarna tillbaka. Mm. Men vad Selexir gör då, det är att tillhandahålla vad ska jag säga, bränsle för cellernas mitokondrier att fungera lite bättre och att ersätta en hel del ersätta en hel del substanser som man har naturligt när man är ung, men som försvinner mer när man är äldre. Mm-hmm. Och Selexir är ju the brainchild av samarbetet mellan Jonas Bård, vår svenska vän, entreprenör och numera framgångsrik mastercyklist, och hans bekantskap med läkaren Marcus Gittele, Dr. Gittele, en amerikan som har skrivit boken Growing Young. Mm. Och han är ju anti-aging-expert. Expert på hur det här faktiskt fungerar i kroppen, fungerar i cellerna och vilken roll mitokondrierna skriver. Och genom samarbetet de två emellan så har vi nu Selexir på marknaden.
Det är fantastiskt.
Och i den nya formulan, nya Selexir, så har vi bland annat nu då ekologisk kurkumin. Mm. Det är ju härligt, för att exakt kurkuminen som finns då i gurkmeja, det är den verksamma substansen i gurkmeja då, som skyddar kroppen på många olika sätt och som verkar starkt inflammationshämmande. Sen har vi också resveratrol.
Vad är det då?
I nya Selexir. Resveratrol, eller resveratrol är det som bland annat finns i rött vin. Mm-hmm. Och man brukar då benämna, det finns ju när man pratar om olika typer av folkhälsostudier, så brukar man ju ofta prata om den franska paradoxen. Hur man då utifrån ett traditionellt eller konventionellt medicinskt perspektiv har oväntat lite problem i Frankrike. När det gäller exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare då, i förhållande till hur mycket de exempelvis röker. Och då har man sett att det till stor antagligen har väldigt mycket med rödvinet att göra. Och inte rödvinet som sådant egentligen, utan det som finns i rödvinet då, utan det här resveratrolet som då skyddar kroppens celler på olika sätt då.
Så det man kan säga är att i den nya Selexir så är det gurkmeja och rödvin.
Ja, skulle man vilja vara bland annat, ja, förutom de andra ingredienserna också då.
Ja, självklart, de tidigare också.
Just det.
Ja.
Om man du vill hårdra det lite grann. Ja. Jag skulle vilja säga så här, att om man tidigare har tagit sitt Selexir till ett glas rödvin, så behöver man inte göra det nu för att få samma effekt.
Men man kan ändå göra det.
Man kan ändå, som jag gör ju det ändå då.
Du tar Selexir med rödvin.
Ja, om jag tar Selexiren till frukost. Ja. Idag gjorde jag exempelvis det. Ja. Då hade jag min, gjorde jag min nyttiga shake och så tog jag mina Selexir.
Ja.
Min Selexir.
Det blir bra ju.
Ja,
så att känner du någon skillnad på gamla och nya Selexir, tycker du?
Nej, det gör jag inte så sett. Nej. Och det finns ju liksom ingen smaksensation heller att ta del av.
Men
det.
Jag tycker ändå att du ser lite yngre ut.
Tycker när du träffar dig sist. Ja, vad snäll du är faktiskt då. Men bara för att gå igenom vad som finns då i nya Selexir, så har vi då bland annat PQQ. Mm. PQQ, det ökar mitokondriernas antal och skapar mer energi. Vi har bland annat koenzym Q10, det är ju en välkänd antioxidant. Och den samverkar med en annan ingrediens, acetyl L-karnitin. Mm. ALC, som är då en livsviktig aminosyra, och den synergin de emellan gör både mitokondrier och cellfunktioner mer effektiva och stimulerar våra kognitiva förmågor, och dessutom så städar de cellerna. Mm. Så ett fastedygn där man slår på den här autofagin och där man då käkar sin måltid och boostar med lite Selexir i samband med det. Det är ju rena dunderkuren faktiskt.
Det är det, va? Mm.
Kanske därför du tycker att jag ser lite yngre ut.
Kan det vara?
Faktiskt, ja. Jag har ju faktiskt klippt mig sen vi såg senast. Jag har varit väldigt mycket lurv runt själva öronen kanske.
Ja, så som jag har nu, tänker du?
Ja, exakt. Jag hade lite så mikrofon. Så att jag, men nu är det mer städat. Nu är mitt huvud avlångt.
Just det.
Toppigt kan man säga. Lite conehead.
Mitt faktiskt. Är tvärtom ganska brett.
Ja, ditt huvud är ganska runt faktiskt. Ja. Sen har vi då också bioperin i Selexir ingredienserna här, och det är ju egentligen bara svartpeppar, och det ökar bioupptaget på de andra ingredienserna då.
Just det.
Men vi ska inte glömma den här transresveratrolen. Det är verkligen optimerar och slår på anti-aging-gener och får våra celler att bli mer ungdomliga. Mm. Så att det är verkligen en superformula i Selexir. Man kan gå in då på selexir.se och läsa mer om det här. Och man kan dessutom, om man inte har testat Selexir redan, så tycker jag man ska göra det. Då kan man testa en prova på månad för 295 kronor. Man får 33% rabatt då på ordinarie pris. Och då använder man koden COLTING, COLTING. Och är man ett fan redan eller har testat och vill köra vidare, så använder man koden COLTING15 och det ger då 15% abonnemangsrabatt från då det ordinarie priset som är 439 kronor faktiskt. Så.
Generöst?
Mycket, mycket generöst. Jag testar faktiskt, och det här är lite hemligt kanske, men jag testar faktiskt en ny produkt nu från Selixir.
Mm-hmm.
Så att det är lite spännande. De har tagit fram en...
Får du säga det nu då, om det är hemligt?
Nej, men lite hemligt, men de har en formula på något som kallas för Selixir Endurance. Mm-hmm. Ett litet bulver man blandar i dryck då, som man kan dricka innan man tränar.
Är det för småbarnspappor?
Det är absolut för småbarnspapper. Det är i synnerhet framtagen, och det är faktiskt en nästa grej som vi ska göra med Selixir. Det kommer heta Selixir 3.0 småbarnspapperformulan. By Colting.
Ja, ja, den ser man fram emot.
Ja, den är där är det. Då kommer ett glas, då kommer en flaska vin med varje månadsabonnemang.
Ja, men det är bra
faktiskt.
Ja. Ja, härligt.
Nej, men så jag ska testa den här. Jag har faktiskt inte testat den än. Jag har fått den skickad till mig då. Jag ska testa den här Selixir Endurance och se vad... Och jag gör det med väldigt mycket spänning och tillförsikt, med tanke på den kvalitet som Selixir kosttillskottet har.
Det ska bli kul att få
ut. Ja, det ska bli spännande faktiskt att se då.
Härligt. Men du, då tackar vi Selixir för den här veckan. Och så ska vi presentera någon mer, eller hur?
Ja, vi ska presentera VR-labs också.
VR-labs.se,
där man kan göra egna blodprover. Det här pratade vi mycket med Martina i förra avsnittet faktiskt. Hur man kan, eller ja, behovet och värdet av att faktiskt kunna gå och göra tester på sig själv. Utan att be en läkare om lov, utan att vara utlämnad till läkares godtycke. För att själv kunna följa vissa trender, följa vissa siffror, följa viss utveckling. Kunna se effekten av det man gör. Kunna se alltså just det här vidden och vikten av att vara proaktiv. Mm. Se olika typer av träning och livsstilsmönster, hur det påverkar en och sådär. Och framförallt kanske när man mår helt normalt och bra, bara att få en baseline. Att få baseline-värden för vad är normalt för mig. För man ska vara väldigt skeptisk till, eller skeptisk kan man kanske inte vara, men man ska förhålla sig med viss försiktighet till det här som klassas som normalt för alla andra människor.
Just det.
Normalreferenser, normalvärdena. Därför att det kanske inte alls är normalt för mig. Det kanske inte alls är normalt för dig. Så är det, du kanske inte siktar på att bara överleva. Utan din nivå, det du vill ha. Eller det du ska ha för att fungera optimalt. Kanske är helt annorlunda. Eller ser helt, ja, ligger långt upp på skalan. Eller långt ner på skalan. Eller till och med utanför skalan. Och då är det bra att ha en sån här baseline. Så att man vet hur ens egna standardvärden ser ut. Och då har man också någonting att jämföra med när det kanske blir lite sämre någon gång.
Eller hur?
Rent hormonellt, blodfetter, järn, vad det nu än är. Det finns mängder av parametrar i de här olika paketen som VR-labs har då.
Hur gör man för att testa sig då?
Man går in på VR-labs.se och så går man in och bokar ett test. Man bokar ett test i den stad där man vill göra ett test. Man får en kallelse eller en tid. Och så går man och gör ett enkelt blodprov och så får man svaren på nätet, kommer efter bara några dagar.
En del svar brukar trilla in samma dag nästan, tror jag.
Ja, det är väldigt, väldigt...
De är snabba.
Ja, de är väldigt, väldigt snabba och det finns väldigt mycket... Ja, det är en extremt... Vad ska man säga? Det är en väldigt kompetent tjänst och den är väldigt användarvänlig. Det var ordet jag sökte. Den är extremt användarvänlig och väldigt tacksam att ta del av. Det. Och man lär sig väldigt mycket kring det här också.
Härligt.
Och vill man testa det här så har vi även här en kod som man skulle kunna använda som ger användarna 5% rabatt på det som heter Hälsokontroll XL eller Hälsokontroll XL Plus eller på det testet som har mitt namn. Då skriver man Colting helt enkelt som rabattkod och då har man 5% rabatt.
Härligt.
Inte jättemycket, men ändå någonting.
Det är klart att det är.
Ja.
Härligt.
Ja.
Då tackar vi också VR-labs.
Jajamensan.
Ja. Då river vi av det här bakom kulisserna avsnittet, eller Director's Cut, Event Director's Cut. Eller vad ska vi kalla det?
Ja, det kan vi kalla det. De flesta som har kört någon typ av event någon gång vet ju, eller förstår ju säkert, att det ligger väldigt mycket jobb bakom. Och att det är väldigt mycket jobb långt innan själva eventet, liksom, innan man börjar bygga det som är på plats rent fysiskt. Så är ju väldigt mycket planering och arbete.
Ja, det finns mycket delar. Dels planeringsarbete med alla partners och myndigheter och liknande.
Vi kan väl börja med det. Det är ju det första man behöver ha koll på när man ska arrangera ett event. Vi kan väl säga då på en gång, vi arrangerar ju två event.
På samma helg.
Samma helg. Ja. Borås triathlon först och Borås swimrun. Nu buntas ju de lite grann ihop i många sammanhang. Och faktiskt också när vi söker tillstånd och sånt där så...
Så buntas det ihop
i träning. Ja, det buntas ihop i sammanhanget så. Men det är ju två helt separata event. Triathlon har ju sin kravprofil med sina utmaningar och sina funktionärsposter. Swimrun har ett annat. Och nu utgår vi från samma eventområde och det är ju tur.
Det är positivt för oss. Men det är ju logistiskt.
Ja, det är det. Men det är ju också två helt olika målgrupper. Det är ju ett antal människor som dubblerar. Men det kanske är max 5% som dubblerar. Sen annars är det ju två separata målgrupper av atleter som kommer.
Precis. Men det kan man kan väl säga att det är de delarna. Det är liksom det här inledande planeringsarbetet. Sen är det... Ja, hela logistikbiten är ju som en egen del i sig. Och,
ja, och, men om man pratar om
det, och sen är det ju så här genomförandet med funktionärer och allting är en annan väldigt stor del i.
Men det är ju det första. Först måste man ju ha tillstånd för att arrangera event. Ja. Det är inte så att man bara säger, men vi ska köra ett event här ute. Eller ja, vi ringer våra 900 närmaste kompisar och säger, kom till Borås den här dagen så kör vi triathlon-tävlingar. Man behöver ju söka tillstånd hos Borås stad för att få ha området.
Precis, man hyr ju ett område oftast om det är kommunalmark då, eller en anläggning eller ja.
En yta.
Så det behöver man ju då förankra hos kommunen att den här helgen kommer vi vilja använda den här ytan. Så betalar man då eventuellt hyra för den och så är den bokad så att ingen annan kommer dit och till exempel visar upp veteranbilar eller genomför ett bröllop eller något annat mitt i växlingsområdet.
Bara en sån sak. Ja. Sen måste man söka då tillstånd hos länsstyrelsen när det gäller trafiken. Ja. Och det är ju för triathlon då.
Precis, om man då ska cykla på väg så då krävs det tillstånd från länsstyrelsen.
Och, som då ska förankras hos polisen.
Ja, det är polistillståndet är ju separat då för att det är en allmän sammankomst kan man kalla det. Vi håller på med då, fast i, ja, med underrubriken idrottsevent. Det är problemet med polistillstånd för då.
Det är lite obehagligt. Ja. Man behöver tillstånd för att samlas väldigt många människor.
Ja, men det är också nu för tiden så finns det ju en krisplan då inom kommunen vad händer till exempel om någon försöker begå ett terrorbrott på våran tävling och sånt. Det ska finnas beredskap hos alla räddningstjänst och
de
polis.
De vet att vi har samlats där. Ja.
Precis. Och sen har man då en länsstyrelsen där man ansöker om att få cykla på våra vägar. Mm. Och då skickar de ut remiss till exempel de kommuner som berörs. För att det kan vara då kommunala vägar. Sen kan det vara statliga vägar som vi då rör oss på också. Mm. Då är det Trafikverket. Tror att de heter nu för tiden. Som ska ge sitt godkännande att använda deras vägar. Och så kan det vara lite andra berörda. Vi har
samfällighetsvägar.
Precis.
Får vi också fått prata med Tosseryds samfällighetsförening.
Ja. Så det är många då som ska ha sitt ord med i spelet innan man får cykla på vägar och markera och ställa ut funktionärer och liknande. Då.
Just det, och det är ju bara för triathlon den biten. Sen då om man tänker i swimrun att man ska springa i naturen, då behöver man ju ha, vilka är det som ger sig godkännande då?
Det är också länsstyrelsen då, men det är ju en annan avdelning. Mm. Men det kan ju finnas till exempel då som vi berörs till viss del av fågelområden eller känslig natur. Naturreservat, liknande saker då, som vi rör oss igenom, då behöver du också ha tillstånd. Och sen kan det finnas, om du rör dig över privat mark, då behöver du tillstånd från privata markägare. Så att, ja, även där då så krävs det vissa tillstånd.
Och det här är ju bara för att, och det här är ju liksom bara starten, det här är ju grunden för att man överhuvudtaget ska kunna veta att ja, men vi kan genomföra det här, de här arrangemangen, de här eventen på den här platsen, på de här ytorna vid den här tidpunkten. Och vi har ju sökt de här tillstånden.
Ja.
Och vi har fått dem.
Ja.
Men vi är ganska noga med att vi också försöker att, eller i alla de sammanhangen där vi använder oss av privat mark eller samfällighetsbrygger eller sånt som man kan gissa. Det här är, vi har en trappa exempelvis som går upp från Almenäs som berör de boende i området då.
Ja, och vi har ju två privata tomter som vi använder för uppgångar i sjön, till exempel villatomter till och med då.
Ja.
Så att det är ju inte bara kommuner och myndigheter som vi behöver ha tillstånd från, utan vi behöver en muntliga tillåtelse från
och alla tycker ju hittills, alla privatpersoner tycker ju att våra event är jättetrevliga och de tycker att det är kul när vi knackar på och säger att nu är vi på G igen här, ja vad härligt, då ska vi ställa och ge oss ut och heja och sådär då. Så att vi stöter ju inte på patrull på något sätt på det sättet, utan folk uppskattar ju faktiskt, det känns som att människor i Borås uppskattar att man arrangerar event och allt vad det innebär då, att man drar event i Borås med ja, vad det är nu genererar med intäkter till bygden och bra precis. PR och någonting händer som är positivt och sådär.
Den stora majoriteten är ju naturligtvis positiv. Sen finns det, kan man ju få motgångar här och där. Det finns till exempel en bonde längs våran bana som har en damm. Han har en liten fiskedamm på sin tomt som vi gärna hade använt liksom för att lägga en liten simning i. Mm. 50 meters simning, men... Ja, han har då tackat nej till det. Han vill inte ha våra tävlar med sin damm.
Och det var i och för sig 6 år sedan. Och chansen är väl att vi nästa år faktiskt gör ett nytt försök då. För den är väldigt cool. Mm. Men sen finns det ju då människor, eller olika typer av särintressen då, som tycker att allting som inte handlar om deras särintressen är jättekonstigt då.
Precis. Vi hade ju... De är lite som vi. Vi tycker att allt ska handla om triathlon.
Och nej, vi vill ju inte förbjuda någonting annat. Nej. Alltså jag menar det ska handla om ens egna särintresse, där man också därigenom ska hindra andra från att göra det de ska göra.
Ja, nej, så är ju inte vi. Så beter vi oss inte.
Nej, absolut inte. Ja. Typ så här, det är inte så att vi säger så här, vi tycker att all trafik i hela Sjuhäradsbygden ska stå still under lördag 4 timmar för vi ska köra triathlon. Det hade ju varit att hävda att nu är det bara vi som gäller och vi förstår inte att någon annan vill göra någonting den här dagen.
Vi skulle kunna söka om att få stänga av vägarna som vi rör oss på. Däremot så tror jag aldrig att vi hade fått igenom det.
Nej, men det hade varit ett väldigt märkligt antagande, utan vi ber ju ödmjukast om att få tillåtelse att komma då med våra cyklister och se till att vi uppfyller de kraven på funktionärer och det som ska finnas då runt om.
För att göra en så säker tävling som
möjligt. Ja, precis. Då. För alla inblandade parter då. Mm. Våra cyklister och trafiken. Att vi är väldigt tydliga så här. Vi har ett event här och så. Mm. Ja, precis. Så att, men då finns det ju så här exempelvis. Ja, men första året när vi körde swimrun, då hade vi ju en liten annan bansträckning. Då simmade vi ju in till liksom ett fågeltorn. Mm. Och vi hade ju fått godkännande på den banan från början nu. Ja. Och så här, och vi tänkte ju liksom inte på att det var något problem. För jag menar, vi tycker ju så här. Swimrun, finns det någon mer miljövänlig... liksom ekologisk idrott i sammanhanget. Vi springer, vi simmar. Hela essensen med sporten är att inte lämna några fottryck i naturen. Vi är ju extremt hårda på att inte det ska slängas något skräp. Vi är extremt noga med att städa efter oss. Jag menar, det är ju verkligen så här, snacka om en primal idrott. Mm. Vi simmar och springer. Mm. Det är liksom inte... Det är inte speedway vi försöker sälja in här.
Nej.
Det är inte ett Formel 1-event, eller det är liksom inte höghastighets-racing.
Inga höga hastigheter, inga höga ljud.
Nej, till och med mountainbike hade varit värre, det kan man säga förståeligt. Så att vi simmar och springer genom naturen, det känns inte som ett jättestort intrång. Det känns faktiskt som att det är det som den är gjord för.
Ja.
Det känns som exakt de motionsformerna man vill lyfta som kommun eller byggd eller vad det nu än är.
Precis.
Det känns svårt att säga att nej, vi måste sluta med det här därför att det får bara finnas naturen, inte massa människor som håller på.
Nej.
Men då var det ju så
inte
att
då onaturliga
fick,
människor.
Nej, då fick vi lite input från de här människorna som driver någon ornitologförening då i stan.
Ja.
Som sa att det är inte lämpligt att ni simmar upp här vid vårt fågeltorn för att det häckar massa fåglar. Och det hörs man ju vid.
Ja.
Jag bara okej, fine, vi hittar en annan lösning. Så hittar vi en annan lösning där. Men vi rör ju oss fortfarande i naturen vid den här tiden.
Ja.
Vi kan, ja. Men så förra året så sökte vi till sådana vattenskoter.
Precis, vi hade två vattenskotrar då som vi använde oss av förra året. Och det är förbjudet i den sjön där vi... har våra tävlingar att köra vattenskoter.
Och jag förstår inte riktigt varför, Niklas, för det är inte förbjudet att köra båt. Och båtar är ju, om man säger nu, större intrång med svallvågor och sånt ju.
Jo, men det är nog att just vattenskoter, de går lite fortare, det är lite stökigare, de låter högre.
Ja,
de har generellt sett högre hastigheter, skulle jag gissa på.
Mer risk för busskörning.
Ja, och de har ofta 2-taktsmotorer istället för 4-taktsmotorer, vilket också brötar mer då.
You lost me there, okay.
Ja, men det finns väl höga röster för att det körs för mycket båt i den sjön också, gissar jag.
Det är ju, men det är inte förbjudet.
Det är inte förbjudet.
Man kan inte förbjuda människor som bor längs vattnet att köra sin motorbåt i vattnet.
Nej.
När som helst de vill.
Nej. Och det har man ju inte heller gjort då. Nej. Däremot vattenskoter. Men då hade vi fått tillgång. Just vattenskoter är ju bra då när man arrangerar event. Just för att de snabbt kan ta sig från en plats till en annan.
Ja,
de kan gå väldigt nära land. Mm. De kan gå där det är grunt, de har inga propellrar som kan slå i. Du kan inte skada någon i vattnet med en propeller. Du kan ligga väldigt nära en simmare. Mm. Och
du kan ändå flytta en stor boj med hjälp av vattenskoter.
Du kan ta om någon mot förmodan skulle vilja bli intagen till land av någon anledning, kramp eller något annat.
Av rent säkerhetsmässiga skäl.
Du kan väldigt snabbt flytta tävlande in till land och vidare då. transport vart man nu behöver åka.
Och vi vill ju ha det av rent säkerhetsmässiga skäl helt enkelt.
Ja, och då hade vi en partner förra året som lånade ut 2 stycken vattenskotrar till oss. Och då sökte vi, eller vi lånade, det blev bara en till slut faktiskt. Mm. Men vi hade tillstånd för att köra 2 stycken i sjön som vi fick från länsstyrelsen.
Men kan du läsa svaret? För då var ju de,
ja, men förra året var ju inga problem utan vi fick ju våra tillstånd på den skrivelsen jag skickade in. Och jag skickade samma i år då med samma kartor. Men vi fick ett... Dels så fick vi ett remissvar från kommunen som jag inte kommer ihåg vad det stod i. Men så har vi fått det också från Västergötlands ornitologiska förening som har hand om det här vattentornet i sjön. Då, som fåglarnas vänner helt enkelt.
Jag tror du läser det, för jag tyckte det var väldigt mycket... Och jag säger inte att inte jag förstår dem, för det gör jag. Ja. Eller så, men de är ju så här...
Nu ska man veta också, när vi använder våra vattenskotrar, vi kör ju inte fort med vattenskotrarna om det inte är ett nödläge, utan de ligger still oftast på vattnet bara för att finnas där för simmarnas säkerhet.
Och i väldigt primärt och i våran ända av sjön då, där det ändå är så här, det här är ju...
Ja, i den mer södra änden av sjön. I norra änden av sjön är du fler där fågelområdet, och där rör vi oss då inte lika mycket i vattnet.
Men läs det svaret, för det är ganska stor, det är lite humor i det hela här, det finns ju lite, jag menar... Utifrån det här att det finns alltid utmaningar som arrangör som man liksom inte riktigt kan förutsäga eller som man, det är svårt att hantera det.
Ja, men jag läser upp svaret här så får vi kanske samtidigt testa din kunskap kring olika fågelarter.
Mm, varsågod.
Vi har uppmärksammats på den ansökan som inkommit till länsstyrelsen om att köra med vattenskoter i Öresjö 1-2 juni. För vår del anser vi att det är en högst olämplig tidpunkt att förlägga dylika tävlingar på. Det är en tid då många djur och fågelarter fortplantar sig och är då särskilt känsliga för störningar. I Öresjö som ansökan avser och dess många vassområden uppskattar vi att det häckar cirka 25 par skäggdopping, cirka 15 par sothöna, cirka 20 par gräsand, något par kricka, smådopping, vattenrall och dessutom tättingar såsom rörsångare, sävsparv och skäggmes.
Skäggmes också, ja.
Ja. På de öppna vattenytorna fiskar dagligen upp till 10 smålommar som häckar i skogstjärnar i kringområdet. En rödlistad art som behöver särskilt hänsyn. I sjöns norra del, där den längsta simetappen på tävlingen har stakats ut, finns ett fågelrikt naturreservat, Skallemöllarp, som är särskilt utsatt och tävlingarna passerar både genom området och dess omedelbara närhet. Redan det är ett intrång som tyder på både okunskap och okänslighet från tävlingsarrangörernas sida. Vi har påpekat det olämpliga med detta för dem, men bemötts med oförstånd. Att tillåta användning av jetski vattenskoter skulle ytterligare äventyra många av dessa fågelarters häckning, utropstecken. De placerar sina bon i vassen tätt över vattenytan och ett sådant rede spolieras om det utsätts för vattenskotens svallvågor, utropstecken. Finns ingenting förmildrande i vår syn på detta, utropstecken. Vi yrkar då det bestämdaste avslag på den inkomna dispensansökan, utropstecken. Ja, och så underskrivet då med ordförande där. Till att börja med. Vi kör inte vattenskoter fram och tillbaka som tättingar och jagar fåglar med dem. En svallvåg från en vattenskoter är i det närmaste obefintlig om du jämför med en båt till exempel. Bara en liten eka gör ju betydligt större vågor än vad en vattenskoter gör.
Bara någon som simmar förbi då. Jag menar, det är ju så, inga personer får under någon som helst omständighet finnas i det här området överhuvudtaget under 3 månader.
Nej,
ni som bor här flyttar ut.
Om de som bor där kan flytta under den här perioden kanske och inte bada eller röra sig utomhus överhuvudtaget.
En märklig fråga är ju om de har så mycket emot vårt event, då måste de ju lika mycket emot att man faktiskt har byggt då vandringsleder eller rena motionsspår i de här områdena. De måste ju vara väldigt mycket emot det också. Stäng motionsspåren.
Ta ner det här fågeltornet.
För det är ju så massa folk. Stängsla in hela skiten.
Mm. Och jag förstår, det är självklart ska vi vara rädda om alla de här känsliga arterna och med mera. Men våran verksamhet är ju inte det som stör den här fågelpopulationen mest i det här området. Snarare tvärtom.
Ja, men det är ju bara löjligt ju. Ja. Det är ju bara löjligt. Det kör ju båtar på sjön hela tiden, det är ju inte förbjudet. Det badar ju folk hela tiden.
Ja.
Det är bara att det badar folk i vattnet då. Det är ju problem. Och simmar och badar och leker.
Folk cyklar ju mountainbike och springer i det här området.
Ja, folk motionerar ju också. Folk som inte tänker att de gör. Men det här är lite grann, nu är vi inne lite grann på försnacket här med och det som vi pratade om innan, det här dåliga samvetet. Man kan inte göra någonting bra utan att man också ska ha dåligt samvete. Du kan inte tro att du ska äta nyttigt utan att du samtidigt vet att du ska ha dåligt samvete för att du har klimatpåverkan. Du ska fan inte tro att du ska vara ute och motionera någonstans och tro att du kan komma undan med det och ha gott samvete. För det finns alltid någon som har ett särintresse. Du ska inte tro att du ska kunna så här fira någonting en speciell dag för att Då är det ju någon som säger, fan, det är ju samernas nationaldag. Du kan ju inte, det är ju kulturell appropriering här att hålla på. Du ska inte, eller så här, du ska inte tro att du kan ha någon typ av frisyr. Var nöjd, för då är ju det någon annan som blir kränkt av det. Du ska inte tro att du ska vara glad över att solen skiner, för det är ju någon stackare med malignt melanom som du kränker. Du ska inte tro att du ska kunna arrangera typ det mest miljövänliga eventet ever som finns i den mest miljövänliga sporten ever, swimrun, och komma undan med det. För att då finns det någon som tycker att man är både oförståndig, dålig och en dålig människa. Vi är dåliga människor, Niklas. Ja, i deras ögon så är vi är ju på deras hatlista.
Ja,
vi är ju på deras lista över människor som gör dåliga saker för stan. För vi förstår inte skäggtofsens speciella behov under det här. Vi kränker skäggdroppingens och mestofsens...
Samtidigt är vi ju enkla måltavlor för den här sortens... För de kan ju inte attackera folk som bor i området. Som bor där lagligt och kör båt lagligt.
Det finns ju ingenting,
men de kan ju påverka våran verksamhet.
Jag säger så här, människor, de som står bakom den här skrivelsen, det är samma typ av individer som så här, bombhotar svenska bönder. Det är samma typ av individer. Det här är samma typ av individer som släpper ut det är samma typ av individer som släpper ut 500 minkar att självdö i naturen. Det här är samma typ av individer som ger bebisar vegankost. Det bebisar nästan dör. Det är samma typ av individer. Sanna mina ord.
Det vet vi ingenting om.
Jag är överlägset säker.
Det kan finnas likheter, men det är ingenting vi kan med fog belägga.
Ja, men jag vill generalisera och hävda.
Ja.
Hävda det.
Det är du i din fulla rätt att göra, såklart.
Ja, men det är lite sånt där då. Nu behöver du ju inte, nu har vi ju en tillgång till en båt istället. Och sanningen är ju den att...
Vi kommer inte använda några vattenskotrar i år, för att vi har ingen partner som förser oss med vattenskotrar.
Men den djupa ironin i det här utifrån ornitologiföreningens perspektiv, det är ju det att vi har ju nu istället tillgång till en båt. Och i händelse av att vi med hög hastighet behöver åka för att undsätta någon där nere, så kommer den båten tyvärr att driva upp mer svall än vad vattenskotern hade gjort då.
Och vi har tidigare år också använt båtar, förutom då, ja, vi hade nog båt förra året också, men då hade vi vattenskotrar. Men ja, vattenskotrar hade varit bättre ur fåglarnas synvinkel, gissar jag.
Ja, men det bästa för dem hade varit att vi inte hade eventet överhuvudtaget, och eller att folk faktiskt inte, att
det bästa för
naturen
fåglarna,
bara var till för naturen.
Ja, det bästa för fåglarna vore ju om människor inte fanns.
Överhuvudtaget.
Gissar jag.
Ja.
Kanske.
Ja, det är ju vad de menar.
Ja.
För att om det är så att det är ett sånt intrång, så alla som rör sig i området överhuvudtaget under en ganska stor del av året rör ju till det för tofsskäggingen.
Så är det. Nej, men
vi kan lämna det här.
Det kan vara komiskt att läsa och så, men det är en sak som man kan behöva då ta hänsyn till som tävlingsarrangör, och man ska naturligtvis ta hänsyn till naturen.
Vi gjorde ju det.
Det är det jag vill säga. Vi tar ju väldigt stor hänsyn till naturen. Vi har hårda regler mot nedskräpning, till exempel omedelbar diskvalificering om man slänger minsta skräp i naturen. Allting du tar med dig ut på tävlingsbanan ska du ha med dig tillbaka.
Vi är sjukt noggranna att själva markera av banan som vi markerar ju med sprayfärg i marken som försvinner med tiden, men också med snisslingsband och skyltar. Vi är ju extremt noggranna med att plocka allting bakom oss, vilket ju man långt ifrån kan säga om alla andra event som bedrivs i Borås, där man ser snitslar flera år efteråt liksom, i skogen här och där. Så vi kan ju säkert ha hänt att vi också har missat, men vi anstränger oss verkligen. Jag går ju i princip banan personligen både innan och efter för att plocka allting. Så att vi kan ju med fog säga att ja, men vi gör ju vårt bästa för att, jag menar, herregud, vi bor ju här. Vill ju att andra ska kunna njuta av Borås också på det sättet. Men det är inte så att vi skickar ut folk. Det är inte så att vi skickar ut 900 pass som ska köra trial i Borås, eller enduro. Vi ska ha en enduro-tävling här i Skalles naturreservat.
Eller kanske ännu hellre en jetski-tävling.
Ja, vi ska ha en jetski-tävling. Nej, vi ska ha en stor mountainbike. Ja, men vi ska ha en enduro-tävling ska vi ha. Köra Borås-varianten av Gotland Grand National här nu. Nej, men så att det är ju lite med sånt tävlingsarrangör, så hamnar man ju i dem liksom så här, med människor med väldigt så här, med stora särintressen då, som säger att så här, det här området ska bara handla om det vi håller på med. Allt annat som försiggår här är helt oacceptabelt, för att det går tvärs emot det som är viktigt för oss, våra tofsskäggingar och blåmesar. det som är våra hjärtefrågor, det går stick i stäv med det. Det precis. Kan vi inte acceptera. Så, och då är det ju så, återigen, vi lever ju i en extremt feg tid. Då är det alltid någon på någon position i något sammanhang som kommer säga så här, ja, ah, nej, då kan vi inte bevilja det här då, för att det finns två personer här som inte tycker att det är bra. Mm. Ja.
Så kan det vara.
Så kan det vara.
Ja, och då, men det är väl... Du, i det inledande skedet av alla event så är det sådana här saker man behöver ta hand om.
Precis, men sen när man har klärat de puckarna så är det, för det är alla, då är det, en massa remissinstanser och en massa som ska uttala sig och tycka till.
Vi kan väl också säga det att första gången man arrangerar ett event så är det här arbetet mycket större än om man då har ett återkommande event år efter år. För att ja, då kan man hänvisa till gamla tillstånd och gamla skrivelser. Och
plus att det faktiskt också har gått bra. Ja. Typ att det finns ingenting att anmärka på, det finns ingen som har klagat på någonting. Och det gör det ju inte mig vetligen faktiskt.
Nej, jag har inte hört någon skäggdoping
komma. Nej, men det är skäggdopingens vänner. Föreningen Skäggdopingens vänner har ju haft saker att anmärka mot. Och förra året var det ju folk som tyckte det var surt att det inte gick att parkera på Almenäs. Därför att ja, det var fullt där ute. Vilket det hade varit ändå, även om inte vi hade bedrivit tävling där då.
Majoriteten av de bilar som helt spärrade av Almenäs badplats förra året tillhörde inte våra tävlande. Sen var vi naturligtvis en del i parkeringskaoset, men ja, vi var en liten del i det.
Ja, men parkeringskaoset uppstår ju först när folk försöker tränga sig in på en yta som är full.
Ja.
Så vi kan ju inte lastas för det. För jag menar, hade man velat bada och komma 6 på morgonen så hade det funnits en yta. Men om man kan komma 2:30 när halva Borås också vill åka ut och bada samtidigt, då får man acceptera att den ytan är full där ute. Man får gå en kilometer.
Men vi var lite oförberedda på det förra året och vi får väl ta på oss våran del i det, även om vi inte, kanske inte hade kunnat göra så mycket åt det faktiskt med kort varsel. Däremot blir det olyckligt när det är så mycket folk på Almenäs, både badgäster och ja, då våra tävlande och alla människor som är där. Hade det hänt ett tillbud där så hade inte räddningstjänsten haft en chans att komma fram förra året.
Nej, precis.
I år har vi förberett oss bättre. Nu verkar det ju inte bli den sortens värme som gör att det kommer bli folkanstormning i just badshänseende lite ut. Men tyvärr. Vi har en egen parkering avskild från området då. Så att,
men det är också
vi
har gjort
vad vi kan.
Ja, men det är också en sån här grej typ att tänka till. Vad så här, worst case scenario eller best case scenario när det gäller väder. Det kan bli jättefint väder. Alla andra vill också ut och bada.
Mm.
Så här, okej, vad kan vi... Och då lär man sig någonting av det. Vad har vi för plan för om det händer i år? Ja, vi kan be våra tävlande att parkera någon annanstans då.
Precis.
Men så att det är ju själva med den rent fysiska strukturen. Men sen är det också så här att säkra upp att samma bana faktiskt finns kvar. Att de inte så här, ja, men vi har ett stort jävla vägarbete. Vi ska göra det här nu precis. Eller vi ska... Så var det ju fallet förra året att de började med ett stort vägarbete.
Mm.
Och det skulle byggas och att vi så här, på delar av swimrunbanan kan man tänka sig att det ska byggas något stort bostadsområde längre fram och, eller att någon har flyttat och att det plötsligt är inte alls populärt att vi kommer springa i närheten av deras hus eller så.
Precis, så. Det är ju återkommande, det får man ju säkra upp sina barnsträckningar varje år faktiskt.
Mm.
För att det kan hända mycket saker, speciellt på en 9 mils cykelsträcka på allmän väg.
Ja.
Där kan det ske mycket på ett år.
Definitivt, sammanhanget då. Sen, så, och det är ju grundstrukturen. Sen är det ju så att 1000 grejer ska liksom skickas till oss innan eventet. Eller vi ska ha en massa saker. Vi ska köpa eller inventera. Vi har all utrustning. Och det är ju allt ifrån att ha tält som vi ska sätta upp, till bord, till målportaler, till skyltningsutrustning, till växlingsområden, till vätskestationer. Det ska finnas dunkar för hur jäkla mycket vatten som helst.
Alla de här sakerna som ska beställas till ett event... Som vi då, vi har ju öppet vår anmälan väldigt långt nära in på tävlingsdagen.
Ja.
Och man vill beställa de flesta grejerna med så lite marginal som möjligt för att ha ett hum om hur många som kommer och tävlar.
Så är det.
Så det är också ett pusslande att sitta och prata med leverantörer när det är sista dagen som vi måste beställa den här saken om vi vill ha det här datumet. Och så väntar man liksom in de här datumen och så... gör man en avstämning då och försöker uppskatta. Vi kommer nog bli ungefär så här många tävlande.
Vi ska ha nummerlappar, det ska vara nummervästar i swimrun, det ska finnas mat och dryck och någonting gott att äta och dricka på vätskestationerna. Det ska finnas någonting att bjuda deltagarna på efteråt. Det ska finnas mat till våra funktionärer. Man ska rekvirera funktionärerna. Man ska dessutom utbilda funktionärerna eller informera funktionärerna.
Mm. Man ska ha en gul väst i varje funktionär.
Ja, bland sån sak. Det ska finnas flaggor. Vi ska ha skyltning och märkning av banan. Mm. Dess utrustningen måste finnas. För att inte bara tala om att banan också rent fysiskt måste märkas upp.
Eller hur?
Det är ju grejen med att ha två event på två dagar. Att det är en cykelbana som ska märkas upp. 9 mil, det ska sättas skyltar och det ska sprayas marken. Det ska vara en löpbana som märks upp ganska centralt belägen. Den vågar man inte märka upp förrän samma morgon med risk för att någon ska sabotera banan. Och överhuvudtaget då bansabotage är ju det man är rädd för. Annars hade jag ju märkt upp, hade jag vetat att man kan ju aldrig lita på någonting, men om vi säger som Ötelö då, som kör en bana mitt i skärgården. Mm. Det kan man ju liksom märka upp en bana med en vecka ut liksom. Det är inte så mycket, det kommer inte vara så många som saboterar. Eller det finns inga personer, det finns liksom ingen där ute som kan göra något intrång på det. Men vi som kör mitt, ja, det folk rör sig väldigt mycket. Vi kan inte märka ut en bana med veckas varsel. För att dels kommer det störa vissa. Åh, det är fel skylt som sitter här, den tar jag bort. Mm. För alltid finns någon jävla Ove där ute som ska bara, det ska inte vara en snitsel på det här trädet.
Nej, så är det.
Ja. Så va? Ja. Så att det vågar man liksom inte göra förrän precis i slutet. Börja märka upp banor och då är ju det jättemycket. Det är 3 mil swimrunbana löpning. Så man får gå runt då med skyltar, spray. Det tar en jäkla tid liksom. Mm. Sådär. Och den ska ju då, alla de här banorna ska också märkas av då.
Precis. Så det är några dagars jobb, både uppmärkning och avmärkning.
Ja, där. Absolut. Det är primärt, jag gör ju det själv väldigt mycket med ihop med David då. Mm. Och kanske någon bil då som sen längre transportsträckor kan transportera oss när det är så här. Ja, vi har en asfaltsväg 2 kilometer, det är onödigt för oss att gå där.
Eller hur?
Så med all den här utrustningen då. Så det är ju det.
Ja.
Och sen då... och sen har vi ju liksom allting i, och sen har vi partners som ska komma in och vara på området.
Ja.
Vi ska se till att området är rent och fint.
Precis.
Vi ska se till att toaletterna är städade. Vi ska se till att elen funkar, att det finns el. Andra saker vi har beställt som spikvagn, ljud, att det ska komma vid rätt tid och att det ska funka och att de ska veta vad som gäller. Och så vidare.
Ja, det är mycket, många pusselbitar och tider som ska stämma.
Vi ska ha medaljer till alla de går i mål. De ska ha priser, det ska finnas ett prisbord.
Mm.
Med både då kanske då olika typer av belöningar eller prischeckar eller vad det nu är som ska liksom lamineras eller tryckas, printas. Så rent fysiska priser också ska läsas ut.
Produkter,
ja,
champagne,
ja, exempelvis.
Blommor.
Ja, bland annat. Där är det.
Ja.
Så det är ju den logistiken eller det praktiska. Och det börjar vi med nu från och med imorgon. Allting är packat och klart, nu ska vi bara ut och så bara smälla upp allting då.
Precis. Och så hoppas man att man inte har missat något.
Nej, man hoppas ju det. Och så är det ju då,
vi brukar inte missa saker, men jag vet det största sånt tillbudet som vi har haft, det var ju när vi hade inte fått våra priser från en leverantör till prisbordet.
Ja, just det.
Alla produkterna, jag tror inte att det var förra året, jag tror att det var förra året. Om jag inte minns fel. Men då var i alla fall på lördagen under pågående triathlon-tävling får skicka en person till Göteborg och hämta upp alla priserna.
Ja, just det,
de är beställda, men vi har missat att vi inte har fått dem. Eller ja, jag då primärt har glömt av att kolla av ifall vi har fått dem. Och då var det lite stressigt.
Jag kan bara tänka så här att när jag tänker att någonting var jobbigt i livet eller så här, det, nu är det mycket att tänka på. Då tänker jag just på de eventen 2017. Det blir då typ 2 dagar efter att skulle åka till Gotland. För att jag skulle simma runt Gotland.
Mm.
Och det var så här, eventen var liksom bara så här försma, eller så här, ja men det river vi av nu, så här, allt vad det innebär då. Och sen bara så här, och sen har vi en dag på oss att städa, tror jag. Och kanske, och sen en resdag för mig, och sen onsdag skulle jag börja simma.
Mm.
Ja, det går bra, det kommer gå bra.
Det löste vi väldigt bra.
Vi löste
det bra. Det var ett halvår av minutiös logistikplanering som låg bakom.
Ja.
Kändes det
ja,
som i alla fall.
Så då kan man ju tänka att men det här är ju ingen fara, det är bara eventen. Och men med, jag skulle gissa nästan dubbelt så många deltagare nu som mot 2017 då.
Ja, det ska man ju veta att det ska sättas upp ett växlingsområde med nästan 400-500 platser.
600 i år.
600 platser på en gräsyta. Där alla ska ha en numrerad plats. En stolpe att ställa sin cykel mot.
En liten nåda.
En back att lägga sina... båtdräkter och löparskor i.
Alla ska ha en medalj, men alla som kommer ska ju få lika bra service, från den som kommer först i mål till den som kommer sist, från den som har kört 100 triathlon till den som kör sin första.
Ja.
Det är ju väldigt viktigt, och att det upplevs tryggt, säkert och bra och välorganiserat, det är ju superviktigt. Och där ligger utmaningen, så det är ju tusen små detaljer att stämma överens med. Och då är man ju då vid de 2 sista sakerna som oroar en, men som man liksom inte kan kontrollera. Allt det här första kan vi ju kontrollera någon mån genom att vara förberedda och minutiösa och ha koll och vara organiserade. Men då är det ju så här, dels är det ju vädret som ju är en otroligt avgörande faktor för huruvida det blir ett positivt event eller ett negativt event. Och dels är det ju vädret inför, och sen är det vädret under eventen.
Det är tur att vi bor i solsäkra Borås.
Ja, vi har ju haft ändå relativt mycket tur, för jag säger. Vi har ju inte haft någon katastrof.
Det har ju inte snöat något.
Nej, men jag tror 2015 eller 2016 var ju tufft då. För då, var det ju, då kom det lite regn ena dagen, och så var ju det superblåsigt på swimrun.
Mm.
Det var året där det var hittills också varit kallast i vattnet, tror jag.
Ja, det tror jag. Jag pratade med, vi använde ju en privat tomt uppe i norra delen av sjön då, och sen kompis till oss med Jonas. Och jag är ju uppvuxen vid den här sjön, mitt på ungefär. Och vi pratade om det året och sa att ingen av oss har någonsin upplevt den sortens vågor på Öresjö någonsin.
Nej.
Och då har vi ändå bott där stora delar av våra liv.
Snacka om att tajma fel då. Ja. Men det gick ju ändå bra det året.
Ja,
det funkar ju ändå. Ja. Så att vi har ändå gått topp då. Men så vi har ändå, jag skulle säga att vi, jag skulle ge oss själva gällande väder hittills sedan 2014, 3+.
Mm.
Ändå så här med, ja, godkänt med beröm.
Förra året var ju fint.
Ja, förra året var ju en 5+ då.
Ja.
Om man tänker att soligt och varmt är bra. Nu är ju det tufft som arrangör, för att det krävs mycket mer vatten, risken att folk blir överhettade och sådär då.
Ja, men farorna för personskador känns, eller så här, ja.
Ja.
Alltså farliga, att hamna i farliga tillstånd.
Ja, det är mycket värre.
Fysiskt, det är värre när det är varmt.
Ja, absolut, absolut. Men det är ju positivt, det blir en positiv inramning och sådär.
Mm.
Så att, men alltså 3+ har vi haft. Det idealiska är ju inte 30 grader sol, det idealiska är ju 19 grader och växlande molnighet och vindstilla, det är ju det bästa vädret. Precis. Som man arrangör i sammanhanget då. Och att det är varmt i vattnet, och det kan vi inte heller påverka, men vi gör vårt bästa, och det kommer vara 14 grader på lördag.
Hur gör du ditt bästa för att påverka temperaturen i vattnet?
Nej, men jag gör ringdanser.
Går ni och kissar i
Öresjö? Ja, nej, det är bara inte låta det oroa sig för mycket. Nej, men vi hoppas att det funkar liksom. Bara helt enkelt, vad ska vi göra?
Nej,
det är ändå sån här, det är ändå så är regnar, det är det riktigt miserabelt väder som det kan vara. Det kan ju hellregna av 8 grader. Det spelar ingen roll hur jävla bra du är som arrangör. Det blir ju inget bra event, det är inget roligt event.
Nej,
det är lidande från början till slut. Kanske inte så mycket för de tävlande som för alla som jobbar med det. Mm. Funktionärer som ska stå ut en hel dag. Oss själva, alltså allting är blött, sunkigt, saggigt. Bara kallt.
Ja.
Det är så här, nej men det här är ingen dag. Att vi ska inte ens, det här... Nej, nu är naturen bara till för skäggdoppningar idag.
Eller hur?
Mm. Kan de få ha skön för sig själva idag faktiskt.
Så känns det då.
Ja.
Ja, men så är det.
Alla andra behöver vara inne och kolla på Netflix eller någonting. Mm. Lite meningen man ska vara ute där, för att det är inte roligt.
Vad är det mer då?
Ja, men sen är det ju det då, våra kunder som man kan, där det finns alltid där, våra gäster. De som kommer hit.
Mm.
För det kan vi inte heller kontrollera mer än att vi kan ge dem bra information. Lite tydliga direktiv. Och se till att säkerställa så trygga event vi kan. Men vi kan ju inte garantera oss ifrån att individer har dåligt omdöme exempelvis.
Nej. Det...
Vi kan ju inte garantera oss ifrån att någon kommer till start och är sjuk.
Nej, det kan hända.
Som är så här, men jag kör ändå. Och som skulle råka riktigt illa ut på banan, som faktiskt var fallet förra året.
Mm.
Så vi hade en liten incident, men som slutade lyckligt i slutändan. Men vi kan ju inte garantera oss för det.
Nej.
Vi kan inte göra en avancerad läkarundersökning på alla 900 personer innan start. Vi förlitar oss på att vuxna människor vet gränserna för sin egen fysiska prestationsförmåga. Vi förväntar oss att folk har tränat och förberett sig för att vänta. Vi förväntar oss också att man vet vad man har anmält sig till.
Mm.
Vi förväntar oss att man har testat sin utrustning. Vi kan inte heller garantera det.
Vi gör ju vårt bästa för att garantera det. Vi har ju allmänna öppna träningstillfällen där man har möjlighet att testa sin utrustning och få tips med mera under lång period.
5 innan stycken tävling. Faktiskt har vi haft nu.
I alla fall inom
sista månaden.
Inom swimrun.
Mm.
Och jag tror att vi även har haft ett tillfälle i år med triathlon igen. Nej, gång, va?
I söndags. Men vi har ju liksom... Man
så att vi gör ju ändå vad vi kan för att man ska ha möjlighet att testa det.
Ja,
men vi garanterar ju ändå inte att...
Nej, men sen förväntar man sig att vuxna människor tar ansvar för sina egna grejer.
Ja.
Och vet att men den här cykeln är åtskruvad liksom. Den här våtdräkten jag har testat, den tar inte livet av mig. Jag drunknar inte i den här. Eller så här, jag har aldrig testat att simma innan, men jag tror det kommer gå bra om jag gör det första gången idag i 14 grader vatten.
Mm.
Med 600 andra. Alltså, man förväntar sig ändå ett visst mått av självinsikt från vuxna människor, och det får man ju förlita sig på. Men sen kan vi ju inte heller garantera, även om folk sköter sig exemplariskt från våran sida, så kan vi ju inte heller... vi kan ju aldrig liksom... Man kan ju aldrig gå säker från att andra människor gör konstiga saker. Liksom att bilister som kör som idioter. Eller att någon bara begår ett stort misstag i en bil. Mm. Att olyckor sker helt enkelt. Det kan, vi aldrig, det kan man ju aldrig garantera sig för. Man kan aldrig försäkra sig mot det.
Det har vi ju gjort hela avsnittet om här. Galna bilister som hatar cyklister. De kan ju dyka upp under våran cykeltävling till exempel. Och göra någonting förhastat eller idiotiskt. Eller som du säger, bara att...
Det kan ju vara någon bil där uppe som säger så här. Eller som bara så här, men vad fan... Här kommer en massa cyklister cyklande. Här går ju den trehövdade fogsvanshörningen över väg. Bor ju här borta. Fan, ska de cyklisterna komma här och störa? Jag ska fan köra på dem här nu.
Ja.
För det är min tresvansade foghörningsräv som ska bo här.
Ja.
Typ så.
Så kan det vara.
Så kan det vara någon som tycker.
Ja.
Jag tycker straffa dem för det här liksom.
Ja. Ja, man vet aldrig.
Eller så här. Ja, här bor ju mina grävningskompisar i det här grytet här.
Mm.
Nej, de kan bli störda nu av vibrationerna från de här cykelhjulen.
Ja.
Tänker ta min traktor och köra på dem nu. Nej, men alltså folk har alla möjliga konstiga argument för att göra sig ovän eller hota andra människor.
Eller hur?
Det hade inte varit första gången.
Nej. Nej, och sen finns det finns kritiska delar på cykelbanan till exempel med skymda korsningar och sånt. Man får göra det man kan för att säkra upp med funktionärer och annat, men man kan aldrig vara helt säker.
Och även det litar man ju på de tävlande som du, med att precis som på träning så kan man inte köra genom blinda kurvor. Man kan ju inte gena i kurvor.
Nej, man får lita både på tävlandes omdöme och sen övriga trafikanters omdöme. Det måste man göra.
Mm.
Annars får man ju köra med avlysta vägar och det är svårt. Om man inte är Giro d'Italia eller Tour de France eller något liknande.
Ja, jag tror inte det finns... Nej, det finns inte ens på Ironman i Kalmar kör man ju på avlysta vägar.
Nej.
Man delar ju alltid med trafik.
Precis.
Utom på Ölandsbro. Ja, då är ju en fil avstängd då.
Ja. Nej, så det är ju, man måste ju förlita sig till vuxna människors omdöme.
Mm.
Så är det ju. Annars får man göra något annat.
Precis. Men det här är ju ändå en sådär att man knäpper sina fingrar i en liten försynt bön faktiskt om att inget ska hända. Och jag är ju alltid, vi är ju allihopa mest rädda naturligtvis för cykeldelen på triathlon. För allt annat är ju tämligen hanterbar. Ja, någon fick kramp på simningen, någon tyckte det var otäckt eller någon är trött eller fick skavs. Perifera grejer i sammanhanget. Men när saker händer på cykeln så kan det ske med väldigt allvarliga konsekvenser. Typ om det är en bilist involverad eller om någon kör omkull i hög hastighet. Vi har ju varit förskonade hittills. Och vi får väl hoppas att det är för att vi är tydliga och att vi har säkrat upp så mycket vi kan.
Men vi har gjort så gott vi kan. Det har varit små incidenter på en cykling med omkullkörningar och en ihopstötning med en bil, men inget som har lett till några allvarliga skador.
Nej.
Så det är väldigt svårt att skydda sig mot. Just det höga hastigheter. Ja, det höga hastigheter och
den mänskliga faktorn skulle jag vilja säga.
Mm.
Som inte går att räkna bort.
Precis. Ha?
Men det är väl i det stora hela. Det är inte mer än så i alla fall. Mer än så är det ute.
Mer än så är det
inte. Lite till, men inte mycket mer än så.
Nej. Men det är mycket. Alltså man är orolig för det mesta under en veckas tid.
Men att göra, och sen är det ju så här. Eventen är ju inte klar. Så här, när sista tävlande lämnar på söndagen. Då är det ju inte så här. Japp. Fan vad härligt. Nu åker vi hem och lägger oss allihopa. Gött jobbat kompisar. Utan då är det ju allt efterarbete.
Mm.
Då är det ju så här, då ska information sammanställas och skickas ut. Och det är också så här, information ska naturligtvis, man ska driva sociala medier innan, men också efter. Man ska skicka ut mail.
Mm.
Det är alltså all den här digitala informationen, kommunikationen
tänker jag.
Men man ska plocka banor då baklänges, man ska fylla två trailers med skräp och åka iväg och sortera det.
Ja.
Man ska skicka tillbaka saker där man har fått dem ifrån, eller köra iväg, packa ihop, diska, städa.
Ja, nej, det är 100 moment. Som ska göras åt andra hållet mot vad det gjordes två dagar tidigare. Mm.
Så att undrar man varför man tar ut en avgift för att så här, varför kostar det pengar att köra en triathlon? Typ eller så.
Ja.
Så finns det goda skäl till det.
Ja, nej, det är inte. Det är varken gratis i arbetstid eller i material att arrangera en tävling. Så är det.
Nej, men det är verkligen värt det. Det är verkligen kul att göra det.
Det finns inget som är så belönande heller. Eller ja, det finns det kanske. Men det är väldigt belönande att arrangera event.
Ja, speciellt det är en tuff arbetsvecka, men det är verkligen så. Så att, ja, vi håller tummarna återigen för att allting går lika bra som det gjort tidigare år.
Ja, det ska bli väldigt kul.
Ja, så att lyssnar man på det här så välkomna hit nu då på lördag och söndag.
Precis.
Med gott omdöme och gott humör.
Eller hur? Och ja, det går ju bra att komma hit och anmäla sig och köra tävlingen också om man kommer på lördag morgon eller söndag morgon.
Ja,
eller
precis. Hur? Ja, det gör du. Definitivt.
Härligt.
Bra, men vi tackar för oss. Vi ska ut och reka lite nu. Vi måste jobba nu.
Ja.
Måste ta tag i allting.
Precis.
Kolla vad som händer.
Ja. Jag sticker ut och provkör den här fyrhjulingen, så kan du åka och markera banan eller någonting.
Yes.
Säger vi.
Ja, bra.
Hej.